Hallå allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Alltid Blåvitt podcast. Ni hittar oss som vanligt på vår sida på Svenska Fans, Alltid Blåvitt. Ni hittar oss i Svenska Fans appen, där ligger vi under radio. Och förhoppningsvis, trots lite teknikstrul, så ska ni även finna oss på iTunes. Med mig den här veckan som enda gäst, enda bisittare, är redaktör Filip Semler. Välkommen!
Ja, hallå. Det är bara jag här nu med dig ju idag.
Ja, precis. Men jag tror nog vi ska lyckas hålla låda ändå.
Ja, absolut.
Vad har du gjort i veckan, Filip?
Oj, det har inte varit så mycket fotboll. Det har varit väldigt fint väder just nu. Jag tycker att hela den här månaden har faktiskt varit väldigt fin. Ljudet härliga på dagarna. Mark Cavendish vann idag. Och det är slutet nu de internationella ligorna. Så att det är mycket som händer den här månaden. Och IFK ligger ju topp nästan. Så att det har varit en fin månad. Och man kan sitta ute och äta middag. Så att, nej, det har varit en väldigt fin vecka för mig. Tack.
Det låter alla härligt. Låter härligt. Och Blåvitt har ju faktiskt spelat senaste veckan när vi slog Halmstad med 1-0. I underkant får man väl ändå säga. Vad har du att säga så här om matchen ett antal dagar efter den har spelats?
Att det var en mycket stark första halvlek av Blåvitt. Och det var jättekul att se både Söder och Sobralens från start. Jag tycker att Sobralens gjorde bra till skillnad från en del andra. Men alla kan nog enas med att Söder gjorde en riktigt bra match. Han fick ju spela från start och han skulle ju faktiskt gjort någon balle i första halvlek. Men han var med på noterna. Han la en riktigt fin assist till en väldigt fin löpande Hussein där till första målet som också blev matchavgörande. Och nej, det var kul att se Söder framförallt. Det är det jag tog med på matchen och första halvleken. Andra halvlek var det ganska osynligt spel från Blåvitt. Spelarna måste vara trötta från värmen eller någonting som Jonas Olsson hade sagt som bortförklaring. Men nej, det var inte något Blåvitt på topp andra halvlek. Vi får vara tacksamma över att Halmstad inte riktigt tog tillvara på luckorna och ytorna som fanns i andra halvlek.
Ja, det var ju en oväntad elva som Stare ställde på banan med både Sobralense och Söder från start. Men det var ju trots allt Sobralense som och Söder och då Hussein som låg bakom 1-0-målet. Med ett väldigt, väldigt fint anfall. Tänkte hoppa på Hussein direkt. Han gör ju 1-0. Han har gjort en del mål nu på senaste med Öster och sådär. Har det släppt för honom nu, tror du, i målskyttet?
Först och främst måste jag påstå att jag tycker att målet faktiskt var Husseins mål. Visst, som jag nämns, fick den snyggt till Romy Söder. Och Romy Söder la en fin passning till Hussein. Men den löpningen Hussein tog var helt i världsklass. Det hade knappt någon gjort bättre. Och sen avslutade distinkt faktiskt när han får så mycket tid på sig. Och det var skönt att Hussein satte den målen. För att det är sådana mål han behöver lägga. I Hussein tillbaka, ja, han har inte lagt så många mål i allsvenska, men i kan på Svenska Kuppen så har han lagt två baljer mot Öster och vet du att han har 5-6 mål i Svenska Kuppen-gruppspelet så visst har han mål och han alltid haft målskyttet. Det gäller bara att han ska få chanserna och han kommer i en helt annan position i matchen mot Halmstad än vad han gjort innan med David Moberg Karlsson, det måste vi komma ihåg. För att nu är det ju Robert Söder som fick ta emot passningarna och styrde upp något form av anpassspel. Och det var Hussein som löpte på djupled vända läge istället för DMK. Så att, visst, Hussein kommer till mycket fler lägen än vad han gjort tidigare med David. Så att, det är ju absolut en förklaring. Men nej, det är kul att se, det är kul att se Hussein sätta sina lägen, vilket han inte gjorde i fjol. Och jag tror faktiskt att samspelet med Robin Söder kan både gynna Hussein och variationen i anfallsspel, tycker jag efterlyst redan i förra veckan.
Ja, jag satt ju här för kanske vad det nu var, en månad eller något. Då satt vi här och pratade just om Robin Söder. Jag dömde ju ut totalt hans möjligheter att få någon speltid i och med att han var skadad och då skulle komma tillbaka och vara efter både Stiller och Moberg. Men Stara har känslan, kanske man ska säga, att sätta in Söder igen eller sätta in honom från start. Och jag känner att hans samspel med Hussein är ju, det är en helt annan grej än vad vi har sett med DMK tidigare. Håller du med i det? Liksom?
Ja, absolut. Så är det ju.
Vad ger Söder liksom, eller vad ger samarbetet Söder-Hussein som samarbetet Hussein-DMK inte ger?
Det känns som att Hussein kommer med till sin rätt med Söder bryter sig. Jag vet inte riktigt ifall Söder är bättre än DMK, men det är tydligare att Söder är en annan typ av anfallare än vad DMK är. Vilket får Hussein att kanske briljera mer som toppen i laget än vad han gör med David Moberg Karlsson. Och jag tycker att de komplementerar varandra väldigt väl, Hussein och Söder. Med det sagt så ser jag inte det som att det är slut på Hussein DMK-eran, om det har varit ens någon era. Men det är bra att vi har ett varierande anfallsspel, att vi kan ha både Söder och DMK till förfogande bredvid Hussein. Så att det är jättepositivt. Och det är det som jag säger, att det är Söder som tar emot bollen och levererar mer till Hussein. Och att det är Hussein som sticker på djupet nu än vad det är när DMK spelar. För då är ju DMK som tar med en djupledslöpning och det är mest Hussein som får fördöja boll. Nu kommer ju Hussein i frilägena som David gör, och Hussein är ju en vassare avslutare, tycker jag, i matcherna. Så att, nej, det var spännande att se, och det var kul att se också att det fungerade, detta experimentet från Stare. Och jag hoppas att vi kan se att Söder och DMK får kanske 50-50 av matcherna som är kvar av Allsvenskan, beroende på vilka motståndare vi möter såklart, och vad Söder gör ifrån sig nu i framtiden.
Ja, det var en glad och lättad Söder som man pratade med efter matchen. Gjorde en liten fan-tv-grej med honom. Så att det är väldigt roligt att han är tillbaka, för att alla vet ju vad han har för nivå. Och inför säsongen så trodde jag att det var Söder som var den givna spelaren bredvid Hussein. Sen sätter ju skadorna stopp. Men han har ju några lägen i matchen, Söder, som han borde göra mål på. Tror du finns risk att det sätter sig på huvudet, nej, att han inte gör några mål? Han är ju ändå något ett eller två frilägen och sådär liksom.
Nej, Hussein var mycket nöjd själv efter matchen. Han var jättenöjd. Han var väldigt karismatisk. Han var väldigt lugn, var han, och han var väldigt ödmjuk. Men man såg igenom att han var väldigt nöjd över insatsen, och att det kändes, att han tyckte att det kändes skönt att vara tillbaka på riktigt. Skadorna kändes inte, och som Marcus Orkan skrev, det kändes som att han verkligen är tillbaka nu. Så att jag tror att det är det Robin Söder tar med sig från matchen.
Är det
sedan har han fått lite kritik, att han, inte kritik, men att det har varit någon oro att han missade sina två möjligheter. Men jag tycker inte att det var världens enklaste möjligheter. Första möjligheten var han kom förbi, men nicken var svår. Och i andra läget så tycker jag faktiskt att det var ett bra skott. Han lyckades få till med sin vänsterfot, och jag väntar mig inte att det skulle bli mål där egentligen. Så att, nej, vad tycker du att det skulle ha varit mål från något av lägena eller?
Ja, när han kommer fri där till vänster i straffområdet. Visst, han skjuter bra mål och gör en bra räddning, men ett sånt läge, det ska vara mål liksom. Nu får ju inte det några konsekvenser så att säga, i och med att vi vinner med 1-0, men skulle det varit så att Halmstad hade fått in 1-1, då hade man ju gått därifrån med känslan liksom att fan, det var ju Söder som sumpade liksom. Han ska ju sätta någon av de chanserna. Så att det är ju tur i oturen så att säga att vi vinner, och därmed försvinner de här tankarna om Söders eventuella inblandning i en ett eventuellt poängtapp. Men han ska ju sätta något av lägena, absolut. Som anfallare i IFK Göteborg som jagar topplaceringar, så ska man kunna sätta sådana.
Ja, jag har inte med dig att vi ska belasta Söder ifall det blir en 1-1 här. Nej, det håller jag inte med dig om. Eller jag skulle inte gjort det, säger jag.
Nej, det är ju svårt att sitta och spekulera i och för sig. Herregud, hade det varit så att 1-1 kom efter att, jag vet inte, Bjärsmyr nickar bollen rakt på Selakovic som får öppet mål, och då kanske man hade belastat Bjärsmyr, men... Ja, jag tycker Söder ska sätta någon av de chanserna han får, absolut. Men det var en stabil seger i alla fall. En bruksseger kan man säga, 1-0. Hur var det att se Selakovic i fel tröja, tycker du?
Stort. Det var det. Det var jättekul att se Selakovic. Man blir varm i hjärtat av att se honom. Det blir man faktiskt. Han och Hussein tyckte att det var kul att köpa varandra igen, såklart. De var ju bästa kompisar i Blåvitt. Och det var ett fint, väldigt bemötande av klacken han fick. Vi stod ju för evigt, en ängel Sella stod i klacken då. Man gick in med på inmarschen med till. Han kunde tacka att Leon sittats lite efter matchen, tycker jag. Vi sjöng Sella i säsong, eller vad vi nu sjöng. Men det förstår man ju att
han
var ju sur och förbannad, som man alltid är. Han är ju en enorm dålig förlorare, kan man säga. Och tar vända förlust på största allvar, vilket man ska göra. Vilket, det är därför vi älskar honom.
Precis, så det är att, därför vi älskar honom.
Man förstår ju precis att han inte vill det.
Och sen så var han ju sin vana trogen. Han tog ju ett gult kort i halvlek. Det är ändå strångt alltså.
Det är fantastiskt. Du sa det här lite om, du kan ju berätta dig själv angående Wallrums tweet där.
Nu kommer jag inte ens ihåg. Ja, Wernbloom la upp en bild på Instagram där han hade fotat av en resultatsida typ, och där det stod att Slakovic hade tagit ett kort i halvlek, och Wernbloom säger typ, ja, det är kungligt liksom. Det är sälla och det är, ja.
Mm, det är fint.
Det är fint. Jag tror Wernbloom förstår den känslan liksom. Han hade också velat ta några kort i halvlek sådär.
Mm.
Så att, nej, men vi ångar på. Nu ligger vi 2 poäng efter Helsingborg. Och 2 är allsvenskan inför 9:e omgången. Så att, det här känns ju en ganska trevlig inledning av säsongen.
Man är ju rädd för Helsingborg. För att man hade ju tänkt på att när Malmö FF inte spelar bra. Och när AIK floppar och när Helsingborg tappar för mycket poäng i inledningen. Att kanske ifall vi nu skulle spela några kvalomrunder i Europa. Att vi ändå skulle kunna behålla ledningen, ifall vi hade ledning fram till dess givetvis. Men Helsingborg ser riktigt stark ut, och trots att Roar Hansen inte fick riktigt kontroll över sitt lag i inledningen, så har han definitivt fått det nu, och 5-0. Jag såg tyvärr inte matchen mot Häcken, men de vann ju med 5-0 senast, och det var en rejäl styrka att kunna göra det. Så att, nej, all respekt åt Roar Hansen och Helsingborg. De blir riktigt farliga i år.
Men å andra sidan, de har ju haft ett lättare spelschema än vad vi har haft. Nu har de både Elfsborg och Malmö härnäst. Så att nu blir det verkligen upp för Helsingborg att visa om de kan stå upp även mot tuffare motstånd.
Givetvis.
Men absolut, Helsingborg blir farliga i år. Och Elfsborg ligger faktiskt bara, är det 1 poäng bakom oss. Och är obesegrade i år också.
Ja, de är faktiskt nu. De började med 4 oavgjorda. Så att,
jag tror att de har vunnit 4 matcher. Så att
de
är på gång.
Så är de. Ja. De blir farliga också.
Och Lennartsson var ju på Gamla Ullevi här mot Halmstad och såg matchen. Och då var han var väldigt, väldigt nöjd över att Elfsborg lyckades vända en match på bortaplan. Det var inte någonting de gjorde förra året. Så att Elfsborg blir... De kommer vara med hela vägen i år också. Mm. Det är jag övertygad om.
Ja, men lite glad också att Söder var så bra i matchen också. Det var ju många blastade honom att det var Jörgen Lennartsson som störde Söders karriär. Så att det kommer känns... Skönt för Lennartsson att han, ifall Söder blir tillbaka nu i gammal form.
Ja, det tror jag verkligen. Och på tal om att det går bra för Blåvitt, så är det ju, snart är det ju cupfinal. Det är bara 1,5 vecka kvar.
Så är det.
Och förra veckan så satt vi här och snackade upp Blåvitt-tåget upp till Stockholm. Och du sa att det ser slut på en dag, och jag bara satt och skrattade åt det. Att sånt intresse finns det inte. Men vad var det egentligen som hände, Filip?
Tåget sålde slut på 90 minuter och jag fick ingen biljett. Jag skulle ju gå dit när det öppnade blåsoffan, men du ska ju bara bort mitt argument att det ska ta slut på en dag. Så att jag blev tvungen att ta utan biljett. Något jag alltid kommer att hysa arg mot dig för.
Ja, det gör du rätt i alltså. Alltså, jag gick ju dit, jag var ju där kanske en kvart 20 minuter innan de öppnade, mest för att försöka skapa lite hype kring det liksom, att fan, några ändå på plats innan öppningen och liksom står i kö och det blir lite mysigt och sådär, man kanske träffar någon man känner och snackar lite med sådär, men det var ju helt sinnessjukt när man kom dit, och det var 20 minuter innan var det kanske 250 personer före mig i kön, och sen tog ju kön aldrig, alltså den betades ju aldrig av, så i samma takt som folk köpte biljetter i samma takt fylldes kön på, så det var ju helt sinnessjukt att 1000 biljetter på 90 minuter.
Jag har lite berättat faktiskt under tåget. Nu, jag får inte säkert säga nu för att Marcus Hanking står för detta bara ben. Och just nu nyhetschef för GT. Han avslöjade på Twitter, så det får nog avslöja här. Att GT hade planerat kanske att beställa ett eget tåg. Som då folk kunde boka sig in på. För det skulle vara IFK ÖIS i final. Och det var liksom att han var lite... Att han ångrade sig lite att de inte körde på det. Trots att det var Djurgården, för att... Det andra tåget har nog också blivit slutsålt också, tror jag.
Ja, det tror jag absolut. För att som det är just nu, jag menar, supporterklubben sätter ju in bussar. Och förut så läste jag en siffra som låg om det var 223 personer, tror jag, som hade köpt bussbiljetter.
Det är jättemycket för Änglabussar, kan vi säga. För att Änglarna har haft problem med sina bussturer de senaste 2 åren. Nu måste jag ge all cred till Mattias Walsh nu, som är ordförande för Änglarna och Änglarna, för att de har gjort ett fantastiskt jobb detta året med att marknadsföra sina bussturer och att de faktiskt har fått iväg sina bussar i år. Det har varit riktigt starkt, och det gör faktiskt lyssa upp här att det är mycket starkt arbete, och det är riktigt kul att de har lyckats ordna, att de kan ordna så många bussar till så många personer som vill åka upp till Stockholm.
Ja, det är ju ungefär 5 bussar. Ja, den femte bussen håller på att fyllas då helt enkelt just nu.
Ja, så är det nog.
Och det är ändå, ja, vad jag nu kan säga, men det är ändå knappt 2 veckor eller drygt en vecka kvar till cupfinalen, så att det kanske blir ytterligare en 2-3 bussar. Ja, och då är det ju liksom, säg då att det åker en, jag vet inte, 6-7 bussar till Stockholm, bara det är ju liksom acceptabelt en vanlig match mot ett Stockholmslag. Och nu har ju även då officiella hemsidan ifkgoteborg.se har ju lagt upp hur mycket, de har en uppdatering om hur mycket biljetter som är sålda till blåvitt-sektioner. Och idag, när jag kollade här precis innan podcasten, så var det 2369 biljetter sålda. Vilket betyder att det är inte uppdaterat här under eftermiddag, så kanske imorgon är det 2500 biljetter. Och det är ju det största följet som Blåvitt har haft i Stockholm någonsin.
Absolut. Vi kan ju också lägga in en liten flik av att vi har en omröstning, eller vi hade en omröstning på hur våra läsare tar sig upp till Stockholm till cupfinalen. Och var de majoriteter som fick biljetter till finaltåget. Sen var det någon som skulle på Änglabussen, och många skulle som sagt åka, såklart åka privat med bil upp till Stockholm. Men jag måste visa upp idén att ta 1000 SJ-tåg. Det är hur billigt som helst. Jag kom undan tur i tur för under 500 spänn bokade i veckan. Så att det får man absolut göra.
Men då lever du ändå lite farligt, Filip. För att när åker du hem då egentligen?
Jag åker hem faktiskt dagen efter.
Okay,
jag är nya i Stockholm, i Vasastan, så det räddar mig lite faktiskt.
Ja, det är klart av det. För jag vet ju folk som har faktiskt bokat sista tåget hem till Göteborg. Och skulle det bli förlängning så är de ju körda.
Ja, det är det definitivt. Men också sådär, skulle vi vinna, då är det ändå fest hela natten. Så att, då skulle ni vara glada över att ni missade det tåget.
Exakt, exakt.
Då kan jag säga.
Så det blir tåg för dig också helt enkelt?
Så blir det.
Ja, men det är härligt, det är härligt. Vad... Det är väldigt roligt, alltså det blir en väldigt pepp när det är så mycket människor som ska åka upp liksom. Hur känner du? Har du redan börjat känna peppen inför resan liksom, eller är det fortfarande lite för långt kvar?
Nej, skämtar du eller? Detta är ju en av de största matcherna för säsongen, eller om detta inte är största matchen för säsongen. Europaspel kommer såklart vara jättekul att åka bortmatch på Irland, men för tusen år ser fram emot den här cupfinalen. Det är bara, jag vet hur det är att gå på cupmatcher i England och när det lockas till Wembley och så, du vet, det är ju det största som finns ju. Publikströmmar, jag var ju i England, det kan jag faktiskt berätta, för detta är ändå sammanhängande. Jag var i England för några månader sedan när det var FA Cup semifinal. Även fast det är semifinal så spelade man ändå en på Wembley. Och den dagen när jag åkte tunnelbana jag åkte upp till Watford för att kolla på Vicarage Road och upptäcka nya arenor, så jag måste ha mött kanske 30 000 Manchester City-supportrar som åkte ner till Wembley. Och det var över 50 000 där. Så att, ja, det är mycket mäktigt hur det är i England. Jag hoppas att det kan skapas en liknande hype i Sverige tidsnog. SVT med deras sändningar och med nya upplägget. Det skapar alla möjligheter för oss att bli som i EFA-cupen i England. Jag har inte traditionen, men vi kan skapa en tradition i och med Svenska cupen nu. Och jag hoppas att alla som lyssnar på den här podcasten tänker efter. Varför befinner jag mig inte i Stockholm? Varför har jag inte bokat biljetter? För att det finns ingen anledning för att inte göra det. För det kommer bli en fantastisk match. Vi kan börja vår första titel på 6 år. Och vi kommer bädda till Europaspel. Ifall ni hatar AIK så kan du tänka att vi kommer vinna titel på AIKs hemmaarena. Så att, ja, det finns inget negativt med att gå upp, säger jag. Och det är billigt ifall vi tar tåget. Och bara åka upp.
Eller om man tar egen bil eller Englandas buss, det är också ett överkomligt pris.
Att... Englandas buss är ju framförallt, det är ju jättebilligt. 400 spänn får ni Englandas buss. Och med matchbiljett så kommer ni undan med 500 spänn med Englandas buss. Det är ett fantastiskt pris. Så boka för guds skull Englandas buss. Och ifall ni inte hinner, för att sista dagen är 20 maj, så kan ni ta tåg som nödlösning. Men sikta in er för tusan på Englandbussen.
Ja, jag har haft många, många fina minnen genom åren på de bussarna. Framförallt i Stockholm. När vi tog guld och mötte AIK där i, var det näst sista eller tredje sista omgången?
2007 där?
Ja, precis. Det var, ja,
det var ju tredje sista omgången. Nej, det måste vara näst sista omgången. Det var inte den matchen bara mot Trelleborg efter det?
Ja, det kanske var. Jag minns inte exakt. Men i alla fall mot AIK där på slutet. Och vi vinner då en fantastisk resa. Ja, jag känner också hypen. Det börjar bli, ja, framförallt när man sitter så här och pratar om det, då blir det väldigt, väldigt påtagligt. Det kommer bli väldigt roligt.
Definitivt.
Och tänkte gå vidare faktiskt. Jag tänkte introducera ett litet nytt segment här i podcasten. Som ni vet, lyssnare, så tar vi ju jättegärna emot åsikter och frågor och tankar om podcasten och vad vi ska prata om och sådär. Och du Filip la ut här på Twitter förut en fråga om vad du tyckte att folk, eller du frågade vad de ville att vi skulle prata om. Och då kan vi börja med en av frågorna, och det är om Mikael Stare. Det är ju även inne på att det du pratade om förra veckan lite grann kanske. Men om Stare kan få ut max ur spelare som exempelvis Daniel Sobralense och Nordin Gerzic. Kanske även Pontus Farnerud kan inkluderas i det. Om han bygger laget på fel sätt så att säga. Om man bygger för mycket i ett kollektiv och inte låter den sortens spelare, individuella spelare, få utlopp för sin fulla kapacitet. Vad tycker du om det?
Jag tycker vi såg mycket av den vara när det var Jonas Hultsson och Stefan Rehn som var tränare. Att det var mycket individuellt tänkande kring spelarna. Att man lät spelarna ta sina egna ansvar och satsa mycket på dem. I sätt och vis, senare i deras tränarkarriär ska då tilläggas. Men Stare, vi gjorde en platt match mot AIK. Förutsättningarna var annorlunda med Torinas stöd. Det är bara erkänna att som var det. Jag ska inte skylla förlusten på Torina. För det ska jag definitivt inte göra. Men det var nog en faktor. Sedan tycker inte jag att vi har gjort någon egentligen dålig match. Att det var underpresterat på match. Ja, Stare har gjort det riktigt bra i år. Och visst, man kan vara rädd för framtiden. Man kan vara rädd för en plan B-lösning. Man kan vara rädd för att det är för mycket kollektivt tänkande. Och ifall det inte går i vägen så kan hela bygget rasera. Men just nu ligger vi två allsvenskan. Och nu får man vara positiv och glad och se till att vi faktiskt har lyckats. För det har vi gjort. Vi har lyckats denna säsongen. Vi är i finalen i Svenska cupen. Och vi ligger två i allsvenskan, två pengar till Helsingborg som säkert kommer tappa, som du säger nu, de två närmaste omgångarna. Så att, är det något negativt att bygga kring kollektivet? Nej, inte när det går så här bra så finns det ingen möjlighet att jag vill inte tänka på det, för det är negativitet, för att just nu är säkert en nyckel till framgång att just det Stare har gjort.
Men tror du missar även lite frågan, alltså kan Stare få ut maximalt ur en spelare som exempelvis Sobralense eller Nordin Gerzic, som båda har underpresterat under sin tid i klubben?
Nej, det kan han ju inte, för att Nordin Gerzic och Sobralense tillåts inte att spela på de positionerna och det spelsättet de vill spela. Men det är ju det är givetvis, för att så ligger till Stare. Vi spelar 4-4-2, rakt 4-4-2. Och spela enkelt. Och man såg ju positionerna. Nu spelade faktiskt Daniel Sobralense som högermittfältare. Om än i en mycket friare position än man fått i Blåvitt. Och Nordin Gerzic spelade som en länk lite mellan anfallarna och mittfältet i Örebro. Och det är där som han vill spela. Och det är kanske den rollen som Sobralense också vill spela. Men Stare vill spela 4-4-2. Och det är klart att när man ser på speltruppen då tänker man, men hur tänker han det här? Vi har ju inte speltruppen för 4-4-2. Vi har inga yttrar. Men det har ju fungerat. Vi har ju fått ett bra spel. Vi vinner våra matcher och vi spelar bra. Mot topplag, mot bottenlag. Vi vinner och vi spelar mycket bra. Så att visst kan det bli negativt i framtiden. Möjligtvis. Men det har ju lyckats nu. Och Sobralense och Nordin Gerzic ser nog främst. Först och främst att det går bra för laget och att laget vinner titlar och att vi kan vinna Svenska cupen finalen. Så att det är möjligt att de inte kan få ut sin maxprestation, men jag tror att alla har förståelse för det, så det vill vi vinner. Sen är det självklart att Nordin Gerzic har spelat under kritik, vilket han faktiskt har gjort. Det har inte någonting med Nico Stare att göra. Han kanske inte kan briljera och vara Messi i varenda match med så formationen ser ut, men han måste kunna göra det bättre än vad han har gjort. För att han är fortfarande väldigt spelintelligent och har en viss skicklighetsnivå som han inte visat upp än så länge.
Nej, han är ju missnöjd själv. Alltså, när man pratar med honom så är det ju... Alltså, han är ju medveten om att han inte når upp till den kapaciteten han har. Så det är inte så att han själv springer omkring och tror att han är bättre än vad han är. Utan han är ju väldigt självkritisk och han vet ju att han har inte kommit upp i nivå i Blåvitt än. Men jag tänkte även flika in där att på andra kanten har vi en spelare som är... väldigt lik framförallt Daniel Sobralense, och det är ju Sam Larsson. När jag pratade med honom, det var ju under förra året, så sa han ju att Sobralense är ju den spelaren han är mest lik. Och han, Sam Larsson, har ju fått ut, jag vet inte, maxkapacitet kanske, det är ju svårt att säga, men han har ju fått ut väldigt mycket av sin kapacitet hittills i Allsvenskan. Och är Blåvitts absolut bästa poängspelare. Så att honom lyckas ju Stare i alla fall få ut ganska mycket ur. Så att det ser ju bra ut i alla fall.
Absolut, jag håller med dig.
Men jag håller med dig, Filip, att så länge det går bra och vi bygger på kollektivet liksom, och laget ska jobba, och det är även så jag vill att Blåvitt ska spela. Det ska vara jävligt jobbigt att möta Blåvitt. Så enkelt är det. Vi får gärna brottas, vi får stångas. Jag menar, jag vill ha Håkan Mild på mittfältet, eller Pontus Wernbloom, eller ja, Filip Haglund, eller sådär liksom, som river och sliter och bara är en jävel liksom. Så att så länge vi vinner, och så tycker jag gärna man får bygga på kollektivet. Det gillar jag att se. En annan läsarfråga handlar om Joel Allansson. Om vad Stara har för plan för honom. Och underfrågan är varför Joel Allansson får så lite speltid just nu, Filip?
Jag tror att du kan besvara den frågan mycket bättre än vad jag kan. Så ja. Jag låter dig ta över den.
Tack, tack. Jo, jag kan ju... Alltså, den största anledningen, det är ju att Joel Allansson är småskadad. Han har ju, som alla, tänkte jag säga, men väldigt många av Blåvitts spelare problem med höften. Och han opererades ju här under vintern, och sen så skulle han rehabba. Men han har ju inte kommit tillbaka från det, utan han dras ju med lite småskador, lite följdskador. Får lite problem med ljumskar, så eftersom han belastar dem mer. Sådär. Så att Joel Allansson är ju inte frisk ordentligt, utan han är ju fortfarande lite småskadad. Vad Star har för plan för honom? Ja, när man pratar både med Joel och med Stare, och det tycker jag även det märks, så känns det som att Stare tror på Joel. Jag har i alla fall fått den känslan. Så att jag tror att när Joel Allansson blir frisk och kan konkurrera ordentligt, så kommer han få mycket mer speltid. Sen får man även se då att det är ju inte direkt en enkel situation han har, för att på centrala mittfältet kommer han ju inte få någon plats. Han kommer ju inte peta Haglund eller Jakob Johansson. Och på vänsterkanten peta Sam Larsson, som just nu är Blåvitts bästa poängspelare. Knappast. Och på högerkanten så har du liksom Sobra, Nordin och Salmonsson som slåss om en plats. Så att Allansson, han kommer få mer speltid, men jag tror att det är väldigt tufft för honom. Så att, vad tyckte du om den analysen, Filip?
Mycket bra svar. Jag har inget egentligen att lägga till där. Jag tycker att du fick med det mesta.
Ja. Sista läsarfrågan tänkte ta upp handlar om en aktuell spelare nu, Gustav Engvall, som har spelat EM. Där de med P17, P16-landslaget.
U17, så säger man faktiskt.
Ja, U17. Men de är P16, eller hur är det?
Ja, 16 och 17, jag tror faktiskt.
Och de gick ut till semifinal där de åkte ut på straffar. De åkte ut på 10:e straffen eller något sånt där. Så de åkte ut i semifinal. Men då är ju frågan som vi har fått in, hur långt från allsvenskan är han?
Så är det ju, men det måste man väldigt klart för sig. Att varenda spelare som slås in i IFKs A-lag, vilket faktiskt har hänt i ålder 17, 18, sen finns det ju extrema fall som Niklas Bergkrop när han var 15. Nu slog han sig aldrig in i laget. Vi tog in honom för att vi knappt hade tillräckligt med skadefria spelare att få upp en bänk. Men man får tänka på att i Söders fall så var det exceptionellt liksom, att det är en unik händelse. Söder var en av Sveriges bästa talanger. Vilket Gustav Engvall också är. Men det är inte så att man kan förvänta sig att nej, Gustav Engvall är en av de bästa U17-spelare vi har. Han måste in i A-laget, annars utvecklas det inte. Nej, så är det inte. Och sen måste man också kolla på när Söder slogs in i Blåvitt och nu i detta läget nu när Gustav Engvall är i 17-årsåldern. Att konkurrenssituationen i anfallet i dagens Blåvitt är mycket större än vad det var när Tommy Söder slogs in. Det är ju bara kolla att nu när Söder gjorde mycket starkt in från start, och vi vet att DMK också är tillgängligt till varenda match för Stare att ta ut, och Stille finns alltid, och sen kan man ju alltid experimentera för att Sam Larsson ska få en anfallsposition då och då.
Eller Sobralense.
Det finns hur många olika spel som helst som kan ta platsen bredvid Hussein som är given givetvis. Så att Gustav Engvall kommer inte få någon spel till det år, definitivt inte för att alla spelare går skadefria. Och inte ens bara ifall två-tre spelare går skadefria så kommer han få något speltid. Men han är en fantastisk talang, och det lilla jag ändå har sett av honom så tycker jag att han är en mycket intressant spelare. Och jag är jätteglad över att vi fick honom till Blåvitt. Han är en jättefin Färjestadspojk från Öland också. Så Bara för det gillar man ju honom. Man har ju bott grann med honom allting på sina sommarställen. Men nej, i år finns det nog ingen möjlighet för Gustav Engvall att spela i A-laget. Men definitivt kan han få några inhopp i svenska cupen till nästa år. Nu bara tänker man, det var en hypotetisk fråga och allting. Bla, bla, bla. Men det skulle vara till någon match nästa år, kan jag tänka mig, från egen erfarenhet av spelare som på våra har varit lite bra och framträdande i U17-lag som Gustav Engvall. Eller
sen,
vad tycker du?
Ja, alltså sen jag håller helt med dig. Han kommer inte få någon speltid i år så länge inte vi får 5 skador på anfallare. Då får man ju börja plocka juniorer. Men han kommer inte få någon speltid i A-laget i år. Men han tränar ju med, ja, inte regelbundenhet, men lite då tränar han med A-laget. Och han var även med under Copa del Sol på träningslägret med A-laget. Så att han är ju liksom, han är ju inte en del av A-laget, men han är ändå med där med jämna mellanrum och känner på det. Och sådär. Och sen får man ju komma ihåg att både Mikael Stare och Magnus Edlund är ju gamla, så att säga, juniortränare, tänkte jag säga. Men de har ju sysslat mycket med juniorer och mycket med talangutveckling och sådär. Och de älskar ju att plocka upp egna juniorer. Så att så länge Engvall håller sig relativt skadefri och fortsätter sin utveckling, så ja, kanske nästa år någon svenska kuppen eller sådär. Men mer troligt året därpå, alltså säsongen 2015, kommer han få speltid, liksom få inhopp och sådär. Men det är en väldigt spännande spelare. Och som du säger så är han ju en av landets större talanger i den årskullen. Så att, ja.
Jag måste...
Ja.
Jag fick in frågorna via min Twitter. Jag måste tacka så mycket för frågorna av Michel Shaham, ursäkta ifall det är fel uttal beroende på vart du kommer ifrån. Också tack så mycket för frågorna Martin Wennerholm och David Lundin och även Martin Gustafsson, så att vi får in lite namn också och ge dem cred för det.
Absolut.
Vi uppskattar väldigt mycket. Ni får jättegärna skicka frågor och mejl och vad ni nu vill.
Hissa och dissa och har.
Dissa till mig bara.
Nej, dissa Filip bara. Det är jätteroligt. Men jag tänkte ändå, det pratas om U-spelare och flytta upp till A-laget och sådär. Det beror även naturligtvis på vilka man förlorar och kontraktssituationer och sådär. Jag tänkte även att vi kunde prata lite kontrakt. Och det är framförallt 3 då kontrakt som är A-lagskontrakt. 3 spelare som är intressanta för tillfället. Vi har ju 6 utgående kontrakt, men det är egentligen bara 3 kontrakt som är intressanta. Det är ju... Jakob Johansson, som i och för sig förlängde, så hans kontrakt går inte ut förrän nästa år. Sen är det ju Mattias Bjärsmyr och Mikael Dyrestam som båda har utgående kontrakt i år. Om vi kan börja med Jakob, nu kommer vi sitta och spekulera naturligtvis, men tror du Jakob Johansson kommer säljas i sommar?
Ja.
Du är så säker?
Nej, men jag tror.
Du tror?
Nej, alltså, det är svårt att spekulera om alltid. Man måste, jag vet inte vilka. Jakob Johansson är en unik spelartyp. Han är inte en klassisk en spelare som har spetsegenskaper som, eller han har ju spetsegenskaper, men han ser väldigt tung ut. Han har en väldigt speciell stil på plan och någonting som kan vara svårt att se. Finns mycket av i den europeiska toppfotbollen. Men sen kan man också tillägga att Johansson är så jäkla bra så att han skulle kunna bli såld till en bra liga som den holländska ligan till exempel. Så att det beror helt på hur intresset ser ut såklart. Det vet vi ju inte. Håkan Mild är ju stoneface i sådana lägen. Det har vi ingen aning om. Men ser jag till procentuella möjligheter eller procentuella gissningar så tror jag att Jakob Johansson lämnar i sommar.
Mattias Balkander på GP gick ut här idag så att det finns inga bud på några blåvittspelare just nu. Inga liksom fysiska bud. Men jag menar, vi är ju på pressläktaren lite då och det sitter ju en hel del scouter från olika nationaliteter och kollar på spelare, så att Jakob, jag räknar med att han försvinner i sommar. Ganska kallt så räknar jag med att han blir såld under sommaren. Och sen, ja, då får man ju se vem skulle du vilja plocka in istället då? Eller ska vi plocka in någon?
Jag köper in någon.
Ja. Jakob Johansson lämnar truppen.
Det ryktas ju om den här norrmannen från Hudd, vad han nu heter.
Helland.
Hölland heter han.
Men det är ju en vänsterytter.
Han är ju en vänsterytter, jo. Men då finns det möjlighet att se vad, hur man kan experimentera. Jag vill ju inte ha in... jag vet inte vilka spelare Blåvitt scoutar eller hur fan Höjd kan spela in på en friposition på centrala mittfältet heller. Jag vet inte hur Håkan min tänkte, men som det är nu, då gäller det ju att ha... vi plockade upp Zachrisson i vintras av en anledning. Om det redan var i somras, alltså förra sommaren. Och... var ju Allansson, vi har Farnerud, så att nej, jag ser inget behov av att plocka in en central mittfältare.
Trots att, jag menar, om vi då säger att vi vinner Svenska Cupen och vi kommer alltså gå ut och spela Europaspel, du känner ändå att truppen är tillräckligt bred och stark för att klara både Europaspel och Allsvenskan? För jag kan tycka att i så fall blir det för tunt. Vi kommer inte orka med att ha köra både Allsvenskan och satsa på Europa med den truppen vi har om Jakob försvinner. Jag tror inte truppen kommer klara av det, även om Fanerud är tillbaka.
Jag kan inte säga att det krävs ett nyförvärv eller att vi måste ta in honom eller måste ta in honom, för jag inte vet vilka spelare vi kollar på eller vilka som är tänkbara till Blåvitt. Det har ju snack som Sebastian Eriksson till Blåvitt, men nu verkar det inte bli av att han vill lämna Cagliari. Han är ju, jag tror faktiskt att Sebastian Eriksson blir kvar ett år till.
Hur är det då? Gustav Svensson?
Ja, jag vet inte om han är tänkbart. Alltså han är ju såklart, vi vill ju ha honom och Camille vill ju säkert ha honom. Men jag vet inte om det är tänkbart för honom att lämna Ukraina just detta nu. Han är ju, det var väl inte ens ett år sedan han gick till den ukrainska klubben. Så att, jag vet inte om att det är tänkbart att han ska komma hem redan i sommar. Så
men dessutom är han ju skadad.
Ja, det kan han ju till och med. Jag kan inte spekulera ifall vi behöver ett nyförvärv utan att jag vet vilka spel som är tillgängliga till ett nyförvärv. Jag kan inte... Det är inte direkt så att vi snackar om Manchester City nu och jag kan säga ja, fan, nu har TV speciellt året. Nu måste vi köpa in en världsklassanfallare och vi kan få vem som helst. Nej, det måste vara genomtänkbara nyförvärv och då vill jag gärna ha några namn innan jag uttalar mig ifall vi behöver honom eller inte. Mm. Faktiskt.
Om vi fortsätter då med Mattias Bjärsmö. Han har ju ett fysiskt kontrakt liggandes, eller kontraktsförslag rättare sagt liggandes. Från Håkan. Vad tror du? Kommer han att stanna kvar i Blåvitt?
Ja, det tror jag faktiskt. Han snackade med Mikael Wagner på Sportbladet 1 april om att då var ju känt att holländska Schroningen var intresserad av Bjärsmyr, vilket han inte var intresserad av. Han sa nej, för jag ska sticka ut i Europa igen, då ska det vara något intressant. Inte Schroningen, sa han då. Och jag vet inte om han kommer få bättre erbjudanden än en bra holländsk mittenklubb redan i sommar. Så att, nej, jag tror att han stannar kvar och sen vet man ju att han håller bättre kvalitet än Kroningen, men nej, jag tror inte att han kommer få tillräckligt bra erbjudanden i sommar för att lämna redan nu. Och jag tror att han, vi var med på Europa-äventyret som jag tycker faktiskt att vi kan öppet prata om att det är ett naturligt steg för att vi ska. Jag tycker ändå att vi är favoriter mot Djurgården i finalen och vid Europaspel så kommer nog Bjärsmyr vara kvar.
Ja, det var min följdfråga på det där. Liksom, hur mycket tror du det beror på att om vi vinner cupen och går ut i Europa att Bjärsmyr stannar kvar? För då får han ju ändå en möjlighet att visa upp sig i ett internationellt fönster, så att säga. Liksom, mot internationellt motstånd, även om de första kvalomgångarna inte direkt är hårt motstånd, om man säger så. Men hur mycket tror du det spelar in i hans beslut av att eventuellt skriva på då för 1 eller 2 år till?
Mycket, men inte lika viktigt som det är ifall Blåvitt vill locka hem Marcus Berg eller Sebastian Eriksson. För dem kommer det betyda allting. För Bjärsmyr kommer han ha det i åtanke ifall han får ett kontraktsförslag från någon annan klubb såklart. Och från Blåvitt såklart. Men det kommer inte vara lika stort som ifall Marcus Berg nu med Hamburg. Nu var det, de senaste rapporten var att han inte kommer lämna i sommar, Marcus Berg. Men fakta är ju nu att Frankfurt spelar en match mot Wolfsburg och tar Frankfurt poäng, Eintracht. Så kommer Hamburg säkerligen inte spela Europaspel i sommar. Och då vet man inte vad som händer. En utlåning. Marcus Berg vill nog spela i Europa. Han vill definitivt spela för Blåvitt. Och det är en bra marknad för honom att spela i. Så att nej. Det är möjligt att Marcus Berg kanske. Det är mycket större chanser att Marcus Berg kommer ifall vi spelar i Europa. Mer än att Jasmus stannar ifall vi spelar i Europa. Så säger jag.
Okej. Okay. Ja, Berg var ju dessutom.
Vad tycker du själv?
Jag tänkte bara säga till Berg om folk har missat det. Han var ju på plats på läktaren mot Halmstad. Han satt och kollade på matchen på plats. Och han sa ju det att han ville satsa på Hamburg i första hand liksom. Och han vill ju vara kvar i Europa. Ja, det kan man ju absolut förstå. Men som du säger, jag tror att det beror, alltså Bjärsmus vara eller icke vara. Jag tror att han, precis som Jakob, kan skriva på ytterligare ett år eller möjligtvis två år. Och sedan då går vi ut i Europa, alltså inte bara det att vi kvalar, alltså vinner cupen och sen får kvala ut i Europa, att säga att vi går till Europa League, då blir det ju ett väldigt bra fönster för honom att visa upp sig och visa att han håller god kvalitet och kanske kan säljas till, jag vet inte, en mittenklubb i Italien eller sådär, som man, jag tror absolut att han är intresserad av. Så att jag tror att Bjärsmyr kommer skriva på ett nytt kontrakt här under sommaren på ett eller två år. Och sedan hårdsatsa för Europa och visa upp sig och sen gå utomlands igen. Mm. Så att, ja. Men jag vet inte, det känns... Mm. Nej, men vi blir absolut en mycket mer attraktiv klubb att gå till om vi har ett Europaspel som vi ska ut i. Så är det ju naturligtvis. Och dessutom så ramlar det in lite kronor på kontot om vi går till Europa League. Helsingborg omsatte ju ungefär 40 miljoner på sitt äventyr, så att det är ju en enorm boost för Blåvitts ekonomi om vi skulle gå dit. Men om vi tar det sista kontraktet då, Mikael Durestam, som just nu är gjuten på vänsterbacken, hans kontrakt går också ut i år. Och där handlar det, om jag har förstått det, så har han ju, är han ju utan agent just nu och han bröt med sin förra agent. Och det är en av de stora anledningarna till att han inte vill ta några beslut. Tycker du Blåvitt ska förlänga med Mikael Durestam?
Jag tycker att Blåvitt ska försöka förlänga med Mikael Durestam, absolut.
Varför då? Jag menar, han spelar just nu på vänsterbacken. Han kommer ju vara, när Ludvig Augustinsson är tillbaka från sin skada, och om han då kommer upp i den nivån han var innan skadan, så kommer ju han peta Durestam.
För att den som gjorde bäst positionen i år har varit Mikael Dyrestam. Kommer Kjetil Wæhle vara bra nästa år? Kommer han hålla om två år? I Mikael Dyrestam den bästa lösningen och en bra backup på mittbackspositionen nästa år? Kommer han vara den första högerbacken ifall Adam Johansson fortsätter prestera och när Ludvig Augustinsson kommer tillbaka? Nej, jag tycker han... Jag tycker det är viktigt att ha honom och trots allt att han har stannat lite i hans utveckling, så tycker jag ändå att han ändå kan komma att utvecklas med mycket speltid och han är fortfarande ung, men måste ju kunna ihåg. Så att, nej, jag ser verkligen inga hinder mot att vi inte skulle förlänga.
Nej, jag tror också att, eller jag hoppas framförallt, Blåvitt vill ju förlänga med Durestam. Det ligger precis som med Bjärsmyr, så ligger det ett kontrakt redo för Durestam att skriva på om han vill. Det lär väl också vara på två eller möjligtvis tre år det kontraktet. Men på högerbacken har vi ju två kompetenta spelare. På vänsterbacken så är ju Durestam just nu andra alternativ bakom Augustinsson. Men det är ju i mitten i så fall. Och det är ju om Durestam kan bli en mittback eller inte. Han vill ju vara det, men frågan är ju, jag vet inte riktigt om han kan bli det. För att Kjetil Wæhles kontrakt är också ut i år. Och jag tror inte de förlänger med honom. Så då är det ju... Det kan behövas en ung, jag vet inte om man kan säga att Durestam fortfarande är ung och lovande, men man behöver en ung påläggskalv, kanske man ska säga, bland backarna som Bjärsmyr kan få lära upp. Så att jag hoppas och tror att Durestam förlänger som en breddare, om inte annat, i backlinjen. För att han gör ju ett stabilt jobb, helt enkelt.
Mm.
Så ser kontraktssituationen ut i Blåvitt just nu, och det här kommer naturligtvis... Aktuellt. Det här kommer ju ta upp många gånger till under årets lopp. När spelare försvinner och skriver på nya kontrakt och det kommer nya silly-rykten och sådär till sommaren. Men tänkte att vi ska prata nästa match. Vi möter ju Kalmar FF på söndag klockan 5:30 tror jag. Om jag inte missminner mig.
Så är det, 17:30.
Även den här matchen, precis som förra matchen, har de nu promotat som familjematchen. Och det är ju ganska passande. Kalmar är ju ganska snällt motstånd, så att säga.
Kalmar!
I det pressmeddelandet...
Jag hade bättre uttalande än du hade. Det var fan pinsamt av dig.
Ja, men du är ju halvkalmarit, så att det är ju inte så konstigt. Man svänger ju vänster vid Kalmar för att komma till Färjestaden, typ, så att...
Va?
Nej, okej. Vi släpper det. Släpper det, Filip. Pressmeddelandet som skickades ut från Blåvitt inför matchen mot Kalmar. visar ju på att vi är väldigt bra på att vinna mot Kalmar. Vi förlorar väldigt sällan. Jag får väl bara ta en väldigt öppen fråga. Vad är känslan inför söndagens match, Filip?
Att möta ett Kalmar som inte har gjort det jättebra i år och som kommer inte gjorde så jättebra i fjol heller. Det är lite problem kring den klubben nu och Nanne Bergstrand vet inte riktigt vad ska göra åt det. Det är det som är lite riskabelt med Kalmar. Publiken har svikit om laget har inte presterat. Henrik Rydström
bänkad
längre. Så att man märker ju vilka problem det är. Men så jag visste att det skulle hända så när de bytte ut trevliga och charmiga Fredrik Skan som kan vara den vackraste arenan i hela världen.
Ja, den låg ju väldigt naturskönt där nere vid havet.
Ja, men det var så fantastiskt va? Ja.
Sen att det blåste som satan och att planen var undermålig, det är ju en annan sak. Men den låg ju fint.
Ja, den var väldigt vacker. Nej, jag ser nästan Kalmar som att de till och med har sämre defensiv än vad Halmstad har. Och med det sagt, nu har de starka spelare de har. De är individuellt starka i vissa positioner. Men Blåvitt ska vinna matchen. Det är inget snack om saken. Det ska vara 3 poäng. Och det är en jätteviktig match också för att det ska haka på Helsingborg. För att typ om vi vinner Helsingborg, då är vi plötsligt, 5 poäng efter. Och det är jobbigt, såklart.
Ja, absolut. Ja, de ligger 2 poäng före nu och vinner de och vi förlorar så blir det ju 5. Även om det är tidigt på säsongen. Så 5 poäng är alltid 5 poäng liksom. AIK ligger ju, 10 poäng efter?
Mm.
Ettan, så att de är ju nästan avhakade. Hur bra koll har du på Kalmar? Du
ser
ändå, en del allsvensk fotboll.
Jag har nog inte sett en enda Kalmar-match i år. Jo, det har jag säkert gjort. Det var mot... Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte alls bra koll. Så du, det är tyvärr, jag skulle nog kunna redovisa alla lager förutom Gävle och Kalmar i detta läge just nu. Men jag kan berätta att de är individuellt starka, men de har haft problem med Nanne Bergstrand och jag tycker det är synd att de skippar Henrik Rydström när de har identitetskris, för att det är precis det de har, och då krävs det att ha Henrik Rydström, så att det sånt där. Det är inte rätt läge att satsa på framtiden nu när det är kris.
Nej, och han är ju liksom den stora Kalmarsonen, tänkte jag säga. Nej, men den stora Kalmarspelaren som får all uppmärksamhet. Det är alltid han som alla journalister ska prata med. Det är han som får uttala sig om alla möjliga ämnen. Och nu är han ju bänkad liksom. Och som jag har förstått det, så är det ju för att han inte tillräckligt bra längre. Så det är ju naturligtvis en identitetskris för Kalmar. Och det är ju någonting de har gått igenom sen Elm-eran och guldet och sådär, att de har ju inte lyckats liksom förvalta det på något sätt, den framgången ordentligt, även om de nu är ett stabilt allsvenskt lag, så är det ändå, det är långt från de fornstora glanslagen de hade för bara ett par år sedan liksom. Men om vi släpper Kalmar, skiter i Kalmar, och så fokuserar vi på Blåvitt ska göra istället. Vad Tycker du vi ska göra några förändringar i startelvan jämte mot Halmstad?
Nej.
Ska Sobralensa få chansen igen? Ska Söder få chansen igen? Ja. Ska Adam få chansen igen?
Ja. Ja.
Nu blir du osäker.
Där tog mig på sängen.
Okej, jag kan ju säga att...
Nej, men låt mig tänka. Du får inte avbryta mig. Vänta. Jo, ursäkta. Det var inte meningen att låta dig nu, eller... överlägsen. Men
det är du som är chefen.
Salomonsson, ja det är klart. Men det är du som är programledare nu. Salomonsson, ge honom en chans. Ja, men Peter Adam. Okej, du får prata.
Ja, dels Adam var ju lite... Jag trodde jag blev väldigt förvånad att Adam startade mot Halmstad, kan jag säga. För han har ju dessutom... Dels han ur form, vad det verkar. Han spelar inte speciellt jättebra om man säger så. Dessutom har han varit magsjuk inför matchen. Så jag blev förvånad över att han startade. Jag tycker det är väldigt synd att man helt bänkar Emil Salomonsson. För att han har ändå kommit tillbaka. Han är på uppgång. Han är liksom... tycker han kan tillföra rätt mycket energi när han kommer in i matchen. Så att jag tycker man ska testa Emil på högerbacken igen.
Jag tycker att...
Även om Adam är ett större namn, så att säga.
Det är enklare att peta Sobralense än Adam Johansson, givetvis. Men ser jag det för lagets bästa, Och jag vill gärna se Sobelense i matchen mot Kalmar igen. För jag vill se vad han kan uträtta. Så jag skulle helst vilja se Salomonsson från start på högerbacken. Att man petar Adam Johansson. Men jag tror inte att det kommer vara fallet. Möjligtvis att Salomonsson startar som högerbytfältare. Men jag tror inte att Stare petar Adam.
Nej, jag tror inte heller att Stare kommer peta Adam. Jag tror att de kommer försöka köra den här fyrbackslinjen de gör nu med Adam, Kjetil, Bjärs och Dyre. Och köra den så länge ja, det går liksom, så att säga, så länge alla är skadefria och alla är inte någon är avstängd, så att säga. Men nu ska jag se om inte mitt minne sviker mig allt så mycket. Men var inte Sorbalense ganska dålig mot Kalmar förra året?
Jo.
Kommer du ihåg det?
Det kommer jag ihåg. Det var inte den matchen gjorde en höjdematch.
Nej.
Nej.
Men han ska ändå få fortsatt förtroende från på högermitten, tycker du?
Ja, men alltså, Sobelense gjorde väl dåliga insatser mot fler än ett motstånd i fjol, så att vad som inte betyder att det var just Kalmar som stängde av honom bra, utan nej, jag tycker att jag skulle vara kul att se Sobelense på söndag också.
Vem är för dig första alternativet på som högerytter?
Det måste ju vara Sobelense i dagsläget, för det är honom jag vill se där. Ifall man ser alla i form så är det nog att se Garcic möjligtvis ifall han lyckas kunna prestera på en sån hög mittfältsposition, men som det är nu, jag tar ju så Sobelense för jag tror att han kan vara det bästa alternativet på högermittspositionen mot Kalmar, så att se Sobelense då.
Okay. Nej, jag är mer inne på att Salomonsson ska få starta. Jag hade ju helst sett honom på en högerback, men jag tror inte det, och då kan det bara kännas dumt att sitta och spekulera om det. Så då tycker jag han ska få en högerytter och få lite mer fart på högeryttern, i och med att vi kommer ha Sam Larsson som kommer vara lite långsammare, lite mer bollförande på vänsterkanten. Så att man har en kant som är mer fart på och lite mer inläggsspel på. Så att det hade jag velat
se. Jo, men när jag säger att jag ska på högermittspositionen, då vill jag ha Salomonsson bakom.
Okej, så du vill peta Adam och...
Mm.
Okej.
Okay. Får jag vara med.
Ja, men då blir det ganska liknande för att som vi anser, för att ha en kant med mer fart, så att inte båda kanterna blir så att säga bollförande och lite mer statiska. Sen alltså allmänt kan jag ju säga att det sticker inte under stolen med, men jag är ju skeptisk till Sobralens i allmänhet. Jag tycker att han är en varannan match spelare om ens det, där han gör en bra match så är det en dålig match, så är det en bra match och en dålig match. Så att det borrar ju för att han ska ha en dålig match mot Kalmar i så fall. Och i och med att konkurrensen är så stark så tycker jag inte Sobralense ska få starta. Alltså.
Nej, vi ser inte samma matcher. Jag tycker han gjorde ett jättefantastiskt, nej inte fantastiskt, men det mycket, mycket starkt inhopp mot AIK. Och jag tyckte att han var dålig mot Halmstad. Så att jag kan kanske ha kunnat hålla med dig i fjol, men... Jag tycker Salomonsson är en bra supersub och jag vill inte med sig om man får starta mot Kalmar. Så att, nej, jag har inte med det. Jag gillar så bra.
Jag tycker det är intressant att du tar upp AIK-matchen, för att jag tycker verkligen att han var dålig när han kom in. Han var den här liksom trötte Sobralense som blev fälld och gnällde och bara gick och surade, såg det ut
och som. Jag tycker att Sobralense var bäst på plan när han kom in.
Ja. Men det kanske beror på att du såg den på tv och såg den på plats då. Så att, nej, jag vet inte. Det är härligt att man kan ha olika åsikter om någonting. Sobralense är någonting som upprör men som väcker debatt i alla fall. Men jag har väl känslan av att han kommer få starta. Jag tror det kommer vara en identisk uppställning som mot Halmstad. Och då även att Söder får fortsatt förtroende. Hur tror du det påverkar DMK? Att han var det givna alternativet och att han nu är andra alternativ? Tror du att det påverkar honom någonting psykiskt liksom att han inte tog chansen och därmed blir
nedskuttad från? Det är klart att det sätter sig negativt på honom, men det kan också vara positivt i en bemärkning att han måste kämpa mycket mer på sin plats. Och att han kan få det här extra spåren, att han aldrig kommer vara säker nästa gång han får speltid och att han och känner att ja, men nu måste jag verkligen ge allting och då kan det lossna. Jag vet inte, det går ju alltid från spelare till spelare hur man reagerar på att bli petad psykologiskt. Och vi bara hoppas att han tar det på rätt sätt.
Jag tänker då som Alvbåge gjorde förra året när han blev petad och kom tillbaka och var mycket bättre. Blivit den målvakten som vi hoppades att han skulle bli. I övrigt, spelmässigt, vad är det fortfarande brottarfotboll som är vägen till framgång?
Ja, vad tusan, det är klart. Ja, absolut. Ja, det tror jag absolut. Du då?
Ja, visst. Jo, men alltså, det är ett hårt jobbande kollektiv och det är vi ska inte ändra någonting inför matchen mot Kalmar, herregud. Jag tänkte bara fråga, bör du tröttna på brottarfotbollsuttrycket?
Nej, jag hatar brottning, men inte fan bra mig ifall de kallar oss brottarfotboll. I varandra tycka, jag har ju en italiensk fin t-shirt som jag har köpt, eller som jag beställde från Kremitria Damore, som är då Thomas Wilbacher och Christian Borrell Serie B-podcast. Man får inte kalla det för Serie B-podcast, men det handlar om Serie B. Det är en italiensk fotbollspodcast i alla fall. Du har köpt en t-shirt från Italien. Det står Contro il Tiki-Taka. Det vill säga emot Tiki-Taka fotboll och Barcelona fotboll. Så att, nej, jag är ju jag är för den italienska fotbollen. Så att, nej, jag gillar det. Nu kommer inte jättemycket brottning, men det är defensivt och det är taktiskt och det är inte så jävla mycket passar runt. Och det gillar jag, så att blåvitt får man fortsätta.
Ja, framförallt med tanke på hur fjolåret var när vi bara passar runt och så händer ingenting och så förlorar vi istället.
Du, jag håller på Arsenal. Det är inte enkelt varenda dag alltså.
Nej, med tanke på att det går åt helvete för dem eller vad?
Nej, nu har det gått riktigt bra. Det är därför jag är så positiv och energisk. Vi Spurs är ju borta från leken, du vet. Det är ju bara att spela hem matchen mot Newcastle så har vi vunnit.
Ja, det måste vara meriterande för er att slå FA-cupmästarna då.
Ja, nej, vi ska inte ens ta upp matchen. Det stod ju 1-1 där ett tag. Vi vann ju med 4, så allt slutade gott. Men nej, men
vi släpper
det är bra som gäller. Annars blir jag bara, du vet, jag måste försvara mitt Arsenal om det kommer någon kommentar. Så att det är lika bra att vi bara lägger ner det och fokuserar nu på David.
Ja, men Kalmar, spela vårt vanliga spel. Utnyttja Kalmars svaga, enligt dig då, svaga försvar.
Nej, svagt försvar om inte. De har inte lika kollektivt och starkt kompakt försvar som Halmstad har. Sen har de ett bra försvar, men jag tror att ändå Kalmars försvar kan skapa en del luckor och skapa en del ytor till Hussein och Söder och Sam Larsson och Stora Lense och Salmonsson och Adam Johansson, vem det nu är som tar på högerkanten. Jag tror att det kommer passa blått ganska bra. Jag står inte för att de har svagt försvarsspel, men det kommer inte vara svårt för blåvitt att ta sig igenom, tror jag.
Och med det sagt så får du tippa matchen.
Oj.
Som jag alltid gör.
Ja, vem ska lägga mål för Kalmar? För att det första jag kom upp i mitt huvud, det var ju 2-1. Men säg 2-0 då. Ska jag nog tippa. Och jag brukar ha rätt, men för att vara diplomatisk så frågar jag vad du tror.
Jag tror på samma måldifferens, men jag tror på 3-1 till blåvitt.
Ja.
Och det är att vi kommer tappa in en fast situation. För att det har inte riktigt sett riktigt stabilt ut på fasta situationer. Så att jag tror vi tappar in en fast och sen så gör vi... Men det är egentligen oväsentligt. Jag tror vi gör 2-0 och sen du 2-1 och sen 3-1.
Jag måste bocka in med den här måldifferensen som vi pratade om. Två mål har vi pratat om just nu. Samtidigt som vi på Kalmar spelar Arsenal bortamatch i sin sista Premier League-match mot Newcastle. Och ifall Arsenal vinner med ett mål i måldifferens och ifall vi lägger två mål för en vad Chelsea gör hemma mot Everton och ifall Chelsea-Everton blir kryssar matchen. Då så kommer det vara en match på Wembley. För att avgöra vilket av laget som kommer sluta på tredje platsen mellan Arsenal och Chelsea. Och det värsta är att det är ett väldigt tänkbart scenario att det just blir de resultaten i matcherna. Så det blir väldigt spännande att se. Så att alla som är på Gamla Ullevi kan ju alltid följa hur det går för Arsenal på Livescore-applikationen. Det var allt jag ville säga där.
Eller Chelsea kanske.
Men de gillar vi inte.
Nej, okej, det är ett blåvitt lag, men visst. men du säger 2-0 och jag säger 3-1 i Kalmar-matchen. Ja. Jag tror även att Hussein brukar göra mycket mål mot Kalmar, så jag tror han sätter 2 baljor faktiskt på söndag.
Mm, kul.
Kul, ja. Trevligt samtal, Filip, den här veckan. Ja,
detsamma, detsamma. Jag tycker att min positiva energi lyssnar igenom podcasten på ett väldigt fint sätt. Precis. Det som Rane, så att det är nu du ska försöka runda av programmet innan det spårar ut.
Då säger jag så här, tack för den här veckan, Filip.
Tack så jättemycket.
Och vi får avsluta med att säga att köp biljett till Kalmar-matchen. Det är alltid roligt när Blåvitt spelar hemma. Nu är sommaren här, det kommer vara 25 grader och sol. Och
boka Änglabussen till Stockholm.
Boka Änglabussen till Stockholm eller lös en transport till Stockholm på något sätt. Vi rekommenderar Änglabussen för att det brukar alltid vara härligt.
Och imorgon fredag när ni lyssnar på henne så hoppas vi på att det blir en italienare som vinner etappen i Giro d'Italia också.
Ja, lite cykling på det, ja. Härligt. Och har ni åsikter, som vi har sagt tidigare, så hör gärna av er, maila oss, gå in på forumet, twittra oss, facebooka oss, ta tag i oss när ni ser oss på träningar eller på matcher. Vi älskar att prata med fans och med folk som har åsikter. Så ha det bra, så ses vi igen nästa vecka.
Ha det gött.